Den här inspelningen har fått rubriken När villfarelse kommer in promenerar förnuftet ut. Och det handlar om vad budlydnad, lagiskhet och villfarelser leder till. Och med katolska kyrkan, trosrörelsen och korpelarörelsen som varnande exempel och lärorika. Som du kanske anar så är huvudrubriken till denna text en travestering av bibelversen När budordet kom fick synden liv. Och den bibelversen hittar vi i Paulus brev till romarna. En alternativ rubrik kanske kunde ha varit När avsteg görs från evangelium kan vad som helst hända. Och vi ska läsa bibelversen i sitt sammanhang och då läser vi från Romarbrevet kapitel 7 och vers 7-13. Där står det: Vad skall vi då säga? Att lagen är synd? Nej, visst inte. Men det var först genom lagen jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt: Du ska inte ha begär. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. Ty utan lagen är synden död. Förr levde jag utan lagen, men när budordet kom så fick synden liv. Och jag dog. Då visade det sig att budordet som skulle föra mig till liv blev till död. Ty synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. Alltså är lagen helig och budordet heligt och rätt och gott. Har då det som är gott blivit min död? Nej, visst inte. Men synden har blivit det för att den skulle framstå som synd. Genom det som är gott åstadkom den min död. Så skulle synden genom budordet framstå som i högsta grad syndig. Och det här är mycket viktiga bibelverser när det gäller då förståelsen av evangelium, eftersom de tydliggör problemet med begär och synd i våra liv. Verserna här ger oss en förklaring till budens uppgift i våra liv. Och det Paulus vill säga här är att Guds bud inte kan hjälpa oss att bli rättfärdiga, men de kan hjälpa oss att avslöja begär och synd som finns hos oss, men som ofta döljer sig. Och när vi blir varse Guds bud, då är dessa inte till hjälp för att leva ett korrekt liv. Istället väcker de begären och ger synden liv. Buden liksom förstärker begären och synden så att detta kan bli blottlagt. Och att det blir blottlagt som de grundläggande hinder de verkligen är för vår frälsning. Bibeln säger dessutom att bryter man mot ett enda bud som man brutit mot alla. Och så samtidigt då så finns ett krav från Gud att vi ska vara heliga så som han är helig. Vi ska läsa ifrån Jakobs brev kapitel 2 och 10. Kapitel 2 och vers 10. Och där står det, om någon håller hela lagen i övrigt men överträder ett enda bud är han skyldig till att ha överträtt alla buden. Och så ska vi ta också från första Petrusbrevet kapitel 2 vers 9. Men i ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ja, arma människa, vad är det då som kan frälsa oss och leda oss in i ett liv som är i linje med Guds vilja och bud? Jo, det är Guds nåd och så som den möter oss i evangelium. Medvetenheten om att vi är syndare och att vi inte kan bli rättfärdiga genom egna strävanden ska få oss att fly till Jesus. Hos Jesus kan vi bli förklarade rättfärdiga av nåd, trots att vi är syndare. Vi får en tillräknad rättfärdighet. Jesu rättfärdighet blir alltså vår egen rättfärdighet, eller som att den vore vår egen. Det är så som vi kan få frid i sinnet och frid med Gud. Och vi ska läsa nu ifrån Romarbrevets kapitel 4 och vers 5. Och där står det: Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. Och det här är ju oerhört välsignade och starka ord. Och faktiskt är det ju som evangelium sagt i en enda mening. Nu ska jag inte behandla Guds nåd och frälsningen mycket mer än det här, för det har jag gjort ganska grundligt i min lilla skrift som heter Evangelium, Guds erbjudande om försoning och evigt liv. Och den kan du också hitta i min sajt då, både som text och som inspelning, och du kan även beställa det här lilla häftet. Det jag vill lyfta fram i den här inspelningen, det är de problem som kommer som ett brev på posten om vi glider in i en tro där vi sätter upp bud, regler och metoder för hur man ska leva och vara som en rättrogen kristen och behaga Gud. Och vi kan även kalla det för att göra avsteg från Guds fria erbjudande i evangelium. Och när vi som kristna ger oss ut på den livsfarliga tunna is som budlydnad och villfarelser innebär, då kan i förlängningen vad som helst hända. Och den värsta utgången från ett sånt vägval, det är ju att man kan gå miste om det eviga livet hos Gud. Och jag vill använda ordet vägval här eftersom jag inte tror att man gör dessa val helt av misstag eller helt beroende på okunskap. Väljer en person en väg som leder bort ifrån Gud och hans väg, då finns det något inom den personen som lockas av det oäkta, av det osanna, av det spektakulära och som gör att man väljer just den vägen. Som kristen gör man då klokast i att fråga Gud om det finns sådana böjelser i ens inre och att man ber Gud belysa dessa om så är fallet. Och sedan kan man då bekänna och be om hjälp och rening. Man bör också be om en kärlek till sanningen eftersom den är så oerhört viktig, och det ska vi se lite längre fram. Lite längre ner så ska jag ge exempel, det blir tre exempel, på hur lagiskhet och villfarelse leder bort från evangeliet och därmed Gud och sanningen. Och ett av exemplen blir väldigt utförligt eftersom jag tycker det är en intressant del av svensk kyrkohistoria. Men först ska vi fundera lite kring detta med budlydnad, lagiskhet och laggärningar. När vi kristna tänker på budlydnad och lagiskhet och laggärningar och så vidare, då tänker vi nog vanligen på att det främst handlar om att försöka hålla de 10 budorden och kanske även en del andra bud som finns i Bibeln. Och man gör då detta för att liksom säkerställa sin frälsning och komma i bättre position inför Gud. Och här ska vi vara observanta på att även goda gärningar kan vara sprungna ur ett lagiskt tankesätt. Man kanske känner sig pressad att göra gott på olika sätt för att vara en sann och god kristen. Och laggärningar har då alltså fel motiv och fel drivkraft, även om gärningarna i sig inte nödvändigtvis är fel. Men dessa gärningar kan alltså inte på något sätt bidra till vår rättfärdighet inför Gud. Och Paulus skriver så här i Romarbrevet, och det är kapitel 3 och vers 20. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Ja, om man läser Paulus brev då förstår man att budlydnad inte handlar om det eller det buden främst, utan att det handlar om vad man har för förhållningssätt till Bibelns bud och religiösa regler i allmänhet också. Och det tycker jag framgår i dessa Paulus ord. Och de är från Kolosserbrevet kapitel 2. Och vi tar vers 16 och 17. Och sedan vers 20 och 21. Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma, men verkligheten själv är Kristus. Om ni med Kristus har dött bort ifrån världens stadgar, varför uppför ni er då som om ni levde i världen och böjer er under dessa bud? Det ska du inte röra, det ska du inte smaka, det ska du inte ta på. Och som vi såg tidigare i bibelverserna i Romarbrevet kapitel 7 med vers 7-13 så förkastar Paulus absolut inte Guds bud, men han är noga med att peka på att motivationen kan vara fel. Alltså, vad är motivet och drivkraften när vi gör sådana gärningar? Buden ska alltså upplysa oss om att vi är syndare och att vi är ohjälpligt förlorade om det då inte vore för att Jesus tagit vår synd på sig och ger oss sin rättfärdighet när vi omvänder oss till Gud. Och när vi omvänt oss och tackat ja till Guds erbjudande om försoning och nåd, då kommer Gud att ge oss ett nytt hjärta, en ny håg som man säger också. Så att vi mer och mer gör efter hans vilja i tacksamhet och med ett glatt hjärta. Och detta är helgelsens livslånga process. Och den är också en Guds gåva. Men tar vi det här i fel ordning och börjar med att försöka hålla bud och regler, då kommer vi ohjälpligt att fastna i våra synder. Kanske uppenbart för alla, eller så traskar vi på som religiösa hycklare. Nu är det ju tyvärr så att kristna i alla tider varit duktiga på att hitta på nya bud, regler, ceremonier och metoder och så vidare, utöver Bibelns bud. Och med sånt har man ju då liksom utökat mängden bud som man anser att en kristne måste hålla och hålla sig till för att vara godkänd och för att bli frälst till evigt liv. Paulus syftar helt klart även på sådana tilltag i sin undervisning. I modern kristen tid så kan sådana här nya regler då handla om sånt som klädsel, frisyrer, inredning, nöjen, ordval, matvanor. Men också sånt som har liksom en mer religiös prägel som musikstilar, sakrament, liturgi, högtider, beteende under gudstjänst och en mängd andra saker. För uppfinningsrikedomen är stor när det gäller att bli from i egen kraft. Budlydnad och lagiskhet behöver alltså inte enbart handla om en strävan efter att i allt följa Bibelns bud. Det kan även handla om att efterleva religiösa regler som till exempel som den egna församlingen satt upp. Och i värsta fall handlar det om sånt som en enda ledande person bestämt för en grupp eller församling. Men lagiskhet kan även utgöras av metoder som man binder anhängarna vid om de ska uppnå framgång och Guds välvilja och hans välsignelser. På så sätt kan man förmå anhängarna till att köpa böcker, skänka pengar, komma till särskilda konferenser och kampanjer, gå på bibelskolor och så vidare. Och innan vi tittar på exemplen som jag nämnt så ska vi ta ett allvarsord från Paulus här. Och det är från Galaterbrevet kapitel 1, vers 9. Och där står det: det vi redan har sagt säger jag nu en gång. Om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse. Ja, vad kan då en sådan förbannelse innebära? Ja, för det första innebär den ju att man då inte får del av Guds välsignelse. Och i det långa loppet kan det ju innebära att man inte heller får del av det eviga livet hos Gud. Men redan här och nu innebär en sån förbannelse att man blir förslavad under synden, fasthållen i ett liv mer eller mindre styrt av begär. Man kan också bli fjättrad i religiösa bojor och villfarelser och inte uppleva någon frid eller något barnaskap i det lagiska religiösa tankesystem som man då har anammat. I Paulus andra brev till de troende i Thessalonika, där ser vi också att Gud själv faktiskt kan vara den som låter oss ramla in i villfarelser om vi inte är noga med sanningen. Det här handlar såklart främst om vårt förhållande till Bibeln. Men vår inställning till sanning i allmänhet är inte oviktig i detta sammanhang. Vi ska också läsa från andra Thessalonikerbrevet kapitel 2, vers 9-12. Och där står det då: den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar de som går förlorade eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sände Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Att älska sanningen, det är inte detsamma som att vara lagisk. Det handlar primärt om vilken grundinställning, vilket förhållande jag har till Bibelns innehåll. Och eftersom Jesus är ordet som blev människa och för att han är sanningen, så handlar kärlek till sanningen inte minst om vad jag tror om Jesus och min relation till honom. Det handlar om vad jag tror om hans försoningsgärning, om nåden och om frälsningen. Har jag i tacksamhet tagit emot Guds fria gåva i evangelium och släppt taget om laggärningarna och kanske villfarelser? Det är en oerhört viktig fråga. Att vara noga med sanningen kanske även handlar om hur jag förhåller mig till information i allmänhet. Bryr jag mig om vad som är sant eller inte sant och det som jag möter i vardagen? Ja, det är inte heller oviktigt att fundera över. Nu ska vi då gå igenom några exempel på allvarliga urspårningar i kristenheten på grund av lagiskhet och andra saker som villfarelser och laggärningar. Exempel 1. Katolska kyrkan, kristendom som maktinstitution. Är katolicismen ett lagiskt religiöst maktsystem? Ja, helt klart är den det. Hela systemet är strikt hierarkiskt, med påven som den enväldige härskaren, han som sägs vara Jesu vikarie på jorden. Vanliga katoliker har då att underordna sig detta system eftersom deras frälsning är helt beroende av prästernas handlingar. Och för det ändamålet finns ett överflöd av ceremonier, riter, liturgi, påbud, regler och så vidare som måste efterlevas om man som god katolik ska vara säker på sin frälsning och dessutom förkorta sin tid i den så kallade skärselden. Hela detta system är ju människors påfund och därmed faller det in under lagiskhet. Att evangeliets enkla erbjudande inte räcker för frälsning inom katolicismen, det är helt glasklart när man läser i katolska kyrkans skrifter. Och mycket tydligare än detta exempel kan det inte bli, som är hämtat från 7:e sessionen kanon 4 i det tridentiska mötets protokoll. Alltså en skrift från katolska kyrkan. Och här står det så här då: om någon säger att sakramenten i den nya lagen inte är nödvändiga för frälsningen utan överflödiga och att människan av Gud får genom tron alena nådens rättfärdiggörelse, låt honom vara förbannad. Och slutcitat där. Av denna förbannelse som katolska kyrkan en gång uttalade över den evangeliska kristenheten faller ju dock över kyrkan själv. Det är utgången av att de tidigt valde vägen in i lagiskhetens och maktutövandets domän. Om man nu i detta sammanhang begrundar Paulus ord om att när lagen kommer in så får synden liv, ja, då har vi ju där en av de främsta orsakerna bakom den katolska kyrkans alla oerhörda övergrepp. Det är inte obekant att den katolska kyrkan torterat och låtit avrätta många, många människor genom århundradena, faktiskt flera miljoner. Den första avrättningen av så kallade kättare, det kallades de personer som hade en från kyrkans lära avvikande tro. Alltså den första avrättningen av kättare i kyrkans namn ägde rum redan år 385. Och i början av 400-talet så uppmanade den katolska kyrkans store lärofader Augustinus. Han uppmanade den romerska makten att konfiskera kättares egendomar och spärra in dem. Och det här var då ett försök att få kättarna att anpassa sig till kyrkans läror. Augustinus lärde också att det var rätt att med våld tvinga kättare tillbaka till kyrkan. Och på 1100-talet uppstod så den så välkända inkvisitionen med sina domstolar. År 1229 godkände påven Gregorius den IX brännandet av kättare på bål. Och år 1252 lät påven Innocentius den IV införa tortyren som ett av inkvisitionens verktyg, och därmed uppfördes en mängd tortyrkammare där kyrkans män plågade och mördade kättare och andra misshagliga personer. De tortyrmetoder som uppfanns i dessa kammare överträffade allt annat som tidigare hade existerat. Man har beräknat att runt 10% av kyrkans kättarprocesser slutade med bålbränning av den anklagade. Egendomskonfiskering drabbade alla anklagade personer. Och år 1520 fördömdes Luther i en så kallad bannbulla utfärdad av påven Leo den X för att Luther hade sagt, citat, att bränna kättare på bål strider mot den helige andes vilja, slutcitat. Det var alltså värt en bannbulla, tyckte påven. Ja, det är inte heller obekant att kyrkans män genom alla år förgripit sig på enormt många kvinnor och barn. Detta är bara några av alla de synder som begåtts av den katolska kyrkan. De romerska kejsarnas förföljelse av de tidiga kristna är bara en bagatell i jämförelse med den katolska kyrkans så kallade behandling av kättare och andra. Att det kan bli så beror alltså på det Paulus skriver om. Så vi kan här träffande säga att när avsteg görs från evangelium, då kan vad som helst hända. Och av frukten känner man trädet. Jag kan tillägga här att inkvisitionen infördes aldrig i Sverige. Inom alla lagiska religionssystem finns mänskliga tricks och metoder för att hantera synd och skuld. Något måste man ju ha för att liksom gjuta olja på orosvågorna. Och inom katolska kyrkan är det då bikten i kombination med andra så kallade sakrament som blivit deras lösning. Och genom bikten kan alla synder sopas under mattan och syndaren kan sedan promenera ut fri från sin skuld, sett ur kyrkans perspektiv, men såklart inte sett ur Guds perspektiv. Detta är då en förklaring till varför synden kan och får fortgå och till och med växa trots ett oupphörligt biktande. När man biktat sig så är alla tidigare synder och all skuld lika bortblåsta som om det man bekänt för prästen aldrig hade inträffat. Med biktens system låser man även fast katolikerna i den katolska kyrkans hierarkiska system. Man gör medlemmarna helt beroende av prästen och hans avlösning vid bikten och även beroende av andra sakrament. Och religiösa riter ersätter därmed ånger, förkrosselse och omvändelse. Hur hamnade då kristenheten så här snett och hur uppstod den katolska kyrkan? Jag tror orsakerna är många, men en är definitivt att man inte i kärlek till sanningen höll kvar troheten till det enkla evangeliet och Bibelns undervisning. Och därför hamnade man i lagiskhet och därmed i en öppenhet för ytterligare villfarelser. Maktens sötma fick också de tidiga kristna ledarna att beträda förbjuden mark, kan man säga. Man gjorde med andra ord allvarliga avsteg ifrån evangelium, och med åren har budlydnaden tilltagit och antalet villoläror och villfarelser är nu oerhört många inom den katolska kyrkan. Då ska vi ta exempel 2, trosrörelsen, kristendom som affärsmodell. Är då trosrörelsen en lagisk rörelse? Ja, det är den absolut, eftersom det mesta bygger på metoder och lärosystem. Och de handlar väldigt mycket om vad du måste göra för att nå din potential som kristen och för att bli frisk och framgångsrik. Själv kan jag minnas en predikan som jag hörde en gång från en trosförkunnare. Den hade rubriken Principer för materiella välsignelser. Och ofta talade man om just principer, nycklar och metoder. En del av de värsta lärorna har ju tonats ner på senare år, men grunden finns ju kvar där. Grunden är lagd. Positivt tänkande och munnens och ordets makt spelar en central roll i deras teologi. Och visst går detta att jämföra med en affärsmodell. Tänker vi på managementkurser, framgångskurser, personlighetsutvecklande kurser inom näringslivet, då är inte de helt olika det man lär ut inom trosrörelsen. Och dessutom är det ju business i båda fallen. Eftersom mycket inom trosrörelsen då bygger på att du måste lära dig hur, då går det alldeles utmärkt att tjäna bra med pengar på undervisningen. Ända sedan starten i Sverige runt 1983 så har det sålts enorma mängder med kassettband, videoband och böcker inom rörelsen. Man har även hovat in mycket pengar via bibelskolor och kanske ännu mer via tiondegivande, gåvor, kollekter, kärleksoffer och andra sätt att ta in pengar. Och i teologin finns dessutom en lära om att det man sår in i rörelsen får man hundrafalt igen. Och det har ju lockat många anhängare till att satsa pengar för att på så sätt bli välsignad av Gud och få ännu mer pengar tillbaka än det man satsade alltså. I den tidiga fasen av trosrörelsens framfart i Sverige så var kläd- och uppförandekoden mycket tydlig. Och det hamnar såklart inom lagiskhetens domän. Även om det ser lite annorlunda ut idag när man tittar in på deras möten så är det ändå tydligt att det finns mycket som tillhör lagiskhetens domän fortfarande. På vilket sätt har då denna form av lagiskhet väckt synden till liv inom trosrörelsen? Vilken frukt har det gett? Framförallt tycker jag det handlar om andligt övergrepp på människor och ekonomisk snikenhet. Väldigt många har ramlat ut ur trosrörelsens olika sammanhang med psykisk ohälsa. Ännu fler har behövt själavårdas efter att ha varit med i dessa sammanhang. Och det kunde inte minst Sven Reichman vittna om. När Sven en gång samlade en grupp med avhoppade medlemmar så räckte samtliga upp handen när han frågade vilka som hade umgåtts med självmordstankar. Allt detta är något som vi måste beakta som frukt av trosrörelsens läror. En annan frukt är den splittring i kristenheten som trosrörelsens framfart har inneburit i Sverige. Både familjer, släkter och församlingar har fått uppleva smärtsam splittring. Att följa olika metoder och läror för att till exempel bli en vass och framgångsrik kristen är definitivt en form av lagiskhet. Och när budlydnad kommer in så får synden liv. Och när sånt får utrymme i kristenheten så kan ju vad som helst hända. Och jag vågar öppet säga att skeendet i Knutby troligen aldrig hade inträffat om inte trosrörelsens läror kommit till Sverige och livets ord hade startat. Det fråntar ju såklart inte de skyldiga i den här tidigare Knutbyförsamlingen deras eget ansvar. Nu kommer vi till exempel tre då. Korpela-rörelsen, kristendom som en helt vettlös andlig elit. Och det här handlar om ett stycke udda svensk kyrkohistoria. Det här är berättelsen om hur en grupp i ett redan lagiskt sammanhang spårar ur fullständigt under 1930-talet. Och det är alltså inte längre bort än så. Och ska vi likna det här vid något som ligger oss närmare tiden så kan jag bara komma på händelserna i Knutby. Även om Knutby är ett slående exempel på vad lagiskhet och villfarelse då kan leda till så ska jag inte nämna dem mer än så här. Händelserna i Knutby, de är ju ganska kända bland de flesta kristna i Sverige skulle jag tro. Men så är inte fallet med Korpela-rörelsens historia. Det har jag testat på flera personer jag känner. Med lestadianismen som grund. Vad var då Korpela-rörelsen för något? Jo, den här rörelsen föddes ur lestadianismen. Och lestadianismen uppstod i Svenska kyrkan kan man säga. Eftersom dess grundare var Lars Levi Lestadius som var präst. Och det var han bland annat i Pajala och Karesuando församling. Han levde mellan åren 1800 och 1861. Lestadius, han var en botpredikant som inte minst vände sig mot det myckna supandet. Lestadianismen, den utvecklades tidigt till något som är mycket liknar en sekt och idag består rörelsen av flera olika inriktningar där en del är mer lagiskt inriktade än andra. Lestadianerna vänder sig mycket mot det moderna, mot lyx och flärd och vissa nöjen. Och inom de mer strikta grupperna så använder man till exempel inte gardiner, man gör inga biobesök för det är förbjudet och tvn är bannlyst. Kvinnorna har vanligen långt hår som måste vara uppsatt och de är klädda i långa kjolar. Och det finns en uppsjö av de så kallade äldstes stadgar som är regler som i grunden är mänskliga påfund men som i respektive tradition inom lestadianismen ganska lätt upphöjs till Guds lag. Man använder vanligen Karl den XII:s bibel och gamla psalmböcker. Att den här rörelsen haft en del problem med pedofili och incest, det framstår som ett bevis för att lagiskheten gjort att synden fått liv inom detta område. En bidragande faktor till att det här kunde hända är att det inom lestadianismen finns något som man mycket väl kan likna vid den katolska bikten. På så sätt kan man sopa synderna under mattan och knalla på som tidigare. Och jag ska sist i den här inspelningen ta lite mer om lestadianismen som en slags bonusmaterial. Så det kommer vi till sen. Och det kan nog tillhöra kristen allmänbildning att även känna till den rörelsen. Och de har främst sitt säte i norra delarna av Norge, Sverige och Finland och de finns även i USA. Ur denna lestadianism uppstod alltså Korpela-rörelsen. Och det finns många anekdoter om Korpela-rörelsen. Men mycket i dem är överdrifter och förgrovningar. Men flera rykten om sexuella aktiviteter bekräftades faktiskt när det blev polisingripanden och rättegångar under 1939. Vi kommer till det lite senare. Namnet på rörelsen kommer från den finländska lantbrukaren Toivo Korpela. Han levde mellan 1900 och 1963. När han gjorde sin militärtjänstgöring så kom han i kontakt med det som man kallar för gammallestadianismen i Finland. Och under åren 1928 och 29 så började han predika inom rörelsen, alltså inom lestadianismen. Korpela var en karismatisk predikant som kunde elda på åhörarna till en stor hänförelse. Och med tiden så började han även predika i norra Sverige och ordna med egna möten. Och detta med egna möten, det föll inte i god jord hos de äldre ledarna inom laestadianismen. Så Korpela förbjöds därför att predika inom den laestadianska rörelsen, men han fortsatte trots det anordna egna möten, vilka besöktes då utav ganska stora skaror. År 1932 så stämplades därför Korpela av laestadianerna som, citat, lögnaktig, ohörsam och en förtalare av de kristna, slutcitat. Framgångarna för Toivo Korpela var som störst i och kring Karesuando, Lannavaara och Soppero. Och i Kirna anslöt sig majoriteten av östlästadianerna till Korpela. Året var då 1932 och det var främst unga personer som kom till Korpelas möten. Flera pastorer och präster ansåg att Korpela från början var en sansad, begåvad och god förkunnare. Dock gav han sig ut för att vara något, som de sa, och han använde ett oanständigt språk, enligt dessa personer. Hans förkunnelse ska dock inte ha avvikit från laestadianernas förkunnelse i någon större grad. De två profeterna och deras inledande villoläror kommer vi till här. Inom Korpelas rörelse så uppstod efter en tid en profet som i mitt källmaterial kallas för första profeten. I början av 1934 sa denna person att han hade fått en drömsyn där det uppenbarades att den då finska nya bibelöversättningen var den förödelsens styggelse som omtalas i Bibeln. En annan profet dök också upp och som i mitt källmaterial kallas för andra profeten. Och han bekräftade första profetens drömsyn. Utifrån dagen då den nya finska bibelöversättningen lanserades, som var den 1 januari 1934, och utifrån Daniels profetia, kunde nu dessa två män förutsäga att domedagen skulle inträffa 1335 dagar efter den nya bibelöversättningens lansering. Och det blir då den 24 juli 1937. Då skulle Gud kalla dessa två profeter upp till himlen och ungefär ett år senare skulle en ark komma ner från himlen och hämta resten av de troende inom rörelsen. Arken skulle först landa i Kiruna och sedan plocka upp de troende i aktuella byar i Norge, Sverige och Finland. Men endast 666 personer skulle tas med. Och eftersom Bibeln nämner 24 äldste i Uppenbarelseboken så skulle endast 24 personer över 60 år tas med. Och under väntans tider fick ingen av de 666 be om förlåtelse eller ge förlåtelse. Skulle de ändå göra så, då skulle de få vilddjurets märke i pannan. De båda profeternas eskatologi, alltså deras lära om den yttersta tiden, innehöll även förutsägelser om att det skulle bli väckelse i Kiruna och att 7000 personer då skulle bli väckta. Profeterna skulle även samla 144 000 frälsta judar till Palestina där alla sedan skulle samlas. Och dessutom skulle 101 miljoner personer från hedningarna föras till Palestina. Och efter 10 år skulle sedan jorden förvandlas dels till ett paradis och dels till ett Gehenna. Och det här budskapet predikades i sin helhet av de båda profeterna medan Korpela själv, han vistades i sin hemby i Eteri i Finland. Och till en början var Korpela skeptisk till profeternas budskap men så småningom blev han övertygad och predikade då tillsammans med de här två profeterna. Men i januari 1935 lämnade Korpela de båda profeterna och for hem till Finland, till sin hemby. Och han återkom sen aldrig till Sverige. Och eftersom de största galenskaperna ännu inte hade dykt upp inom rörelsen så är det ganska orättvist att rörelsen fick sitt namn efter Korpela, då han inte var delaktig i det som skulle komma sen. Toivo Korpela utesluts. Ja, under våren 1935 uttrycktes det inom rörelsen att Korpela endast var en slags Johannes döpare som gick före de två profeterna. Och vid samma tid tog Korpela avstånd från de båda profeternas uppenbarelser och eskatologi, alltså läran om yttersta tiden. Och det här framkom då i en intervju som Korpela gav i sitt hem. Detta ledde till att en av profeterna under ett möte i Kyrna i april samma år, alltså 1935, krävde att Korpelas citat jävlar slutcitat skulle befallas till helvetet. Och detta ledde i sin tur till att alla mötesdeltagarna hoppade och skrek citat Korpelas jävlar till helvetet, Korpelas jävlar till helvetet, slutcitat. I och med detta ansåg man att Toivo Korpela var utesluten ur den rörelse som han själv hade skapat. Den fortsatta negativa utvecklingen inom sekten. Korpela-rörelsens centrum blev sedan i Lestadianernas kapell, eller bönehus, i Kyrna. Och där trädde det snabbt fram en 40-årig gruvarbetarhustru som tillhörde Lestadianerna. Hon tog platsen som profetissa bland korpelanerna. Och denna kvinna hade rykte om sig att vara synsk och att hon kunde försätta sig i trans. I den undersökning av korpelarörelsen som utfördes av Oscar Kostet 1950 finns en beskrivning av denna profetissa när hon befann sig i trans. Han skrev: "Jag såg själv då hon kom i trans. Hon såg hemsk ut då hon såg hemska syner. Hennes ögon var glasartade, hon såg vansinnig ut. Hon talade hela tiden under transen. Hon kastade sig häftigt. Vi var en gång tre personer för att hålla henne för att vi var rädda att hon skulle slå sig. Hon var stor och tjock, men då hon hade glada nyheter blev hon lätt. Hon kunde hoppa som ett barn och hela ansiktet var förändrat av glädje. Man såg så väl när synerna var hemska. Då såg man hur hon våndades och led." Slutcitat. Och det här var från boken Protest och profetia, Korpela-rörelsen, sidan 35. Redan på hösten 1935 så hade profetissan i en uppenbarelse sagt att de båda profeterna skulle upptas till himlen ett år tidigare, alltså den 24 juli 1936. Och de båda profeterna trodde på profetissans budskap och de fann stöd för det i Bibeln. Och då i versen i Matteus 24:22 som lyder: "Om inte den tiden förkortades skulle ingen människa bli frälst." Och lite senare ändrade profetissan sin förutsägelse till ytterligare ett år tidigare. Ännu en profet trädde fram inom rörelsen i Kyrna och han kallades för Mose. Den här mannen var en välbärgad man, men han la helt ner sin affärsverksamhet när han gick med i rörelsen. Han skulle leva i tro, som det ibland heter. Korpela-rörelsens syn på det omgivande samhället var mycket negativt. Man kallade det för Babylons sköka. Och vid ett möte hade en av profeterna, som nu var 50 antalet, så hade han börjat hoppa och ropa citat: "Babylons sköka till helvetet, Babylons sköka till helvetet", slutcitat. Och under följande möten hoppade alla de församlade och ropade detsamma som profeten. Hoppandet och svärjandet, som man kallade det, blev något av en standard inom rörelsen, och avsikten med detta var att fördriva demoner, eller jävlar som man ofta sa. Med tiden började anhängarna även hoppa och svärja utanför sina möten, både utomhus och i olika hem. Och stödet för detta, menade man, fanns i Hesekiels bok kapitel 6 vers 11 där det står: "Så säger Herren, Herren, slå ihop dina händer och stampa med fötterna och ropa ve över alla usla vidrigheter bland Israels folk." Ja, svordomarna kallade man för Moses salmer. Men i och med detta svärjande så lämnade en del av anhängare rörelsen. År 1935 fick profetissan en ny uppenbarelse om att arken som skulle hämta de 666 troende skulle landa på sjön Lossajärvi den 14 mars klockan 06.00. Detta bortförklarades senare. Men i detta skede hade korpelanerna börjat blanda ihop de två första profeternas uppryckande med arkens ankomst. Men på kvällen den 13 mars så strömmade ändå in anhängare från andra orter, inte Kiruna, som troligen inte ville missa himmelsfärden. På kvällen var möteslokalen full av anhängare, även polis var närvarande. Och polisen kunde rapportera att det varken förekom någon predikan eller någon väckelse. Det som hördes var istället en mängd fördömanden mot lästadianer och vanligt folk med ord som var opassande i religiösa sammanhang, enligt polisen. I och med att arken inte anlände då på utsatt tid så svalnade intresset för rörelsen något, men sekten fortsatte ändå att hålla möten i Kiruna och även på andra mindre orter. En reporter berättade om ett mötes utformning som han fick närvara på strax efter att arken hade uteblivit, och han skrev. Och det här är några utvalda delar av vad han skrev. Möten pågår dagligen från middagstiden till midnatt, eller längre. Det starka inslaget av åldringar gör en betänksam, ty man erinrar sig att det endast är 24 gamla som får plats i arken och att det bör bli åtskilliga som utesluts från den stora nåden. Man börjar med att ta upp en psalm. Allt sjunges på finska och utan orgelackompanjemang. Till vänster om första profeten sitter en högrest man i skjortärmarna med gammaldags glasögon på näsan. Han har stort böljande skägg och anses av de troende att vara en reinkarnation av Mose. Till höger om andra profeten sitter en kraftig, fetlagd kvinna i hög pälsmössa och blå yllekofta. Det är profetissan. Man märker genast att hon är den typiska hysterikan. Åter och åter för hon handen över pannan med samma nervösa gest. Blicken irrar från vänster till höger, från taket till golvet, och huvudet kastas med ryckiga rörelser från det ena hållet till det andra. Profetissan är omgiven av en trogen livvakt av trossystrar. Korpelarörelsen använder uteslutande den äldre finska bibelöversättningen. Det är den enda som är bibeltrogen, anser man. När stunden är kommen skall finska därför bli de heligas språk och allas tungomål skola försvinna. Fyra ständigt återkommande ord anger tydligt tendensen. Satana, helveti, Babylon, perkele. Man pratar, röker, tuggar snus och daskar ungarna i stjärten, och så dricker man vatten. Det är ett ständigt klunkande. Förste profeten fortsätter med sina förbannelser. I 2 timmar talar han utan uppehåll, men strax tar den andra profeten vid, och så fortgår det utan uppehåll till fram emot midnatt. En och annan upphäver ett ve-rop. En äldre man skakar i kroppen i rytmisk negerstil och kvinnorna vaggar smått i bänkarna. Slut på den här berättelsen då. Och det här var då från boken Protest och profetia, Korpelarörelsen. Och det var från sidan 38 till 40. En ännu värre urspårning. Med tiden utvecklades aktiviteterna i en ännu mer absurd riktning ute i byarna. Vanligt folk vågade sig inte ut när ett 20-tal sektanhängare drog fram genom Sattajärvi med en skrikande och svärjande profetissa i täten. Denna kvinna var endast 21 år gammal. Hon skötte normalt telefonväxeln i byn, och därför blev det problem att ringa när hon i växeln svarade med beskyllningar och förbannelse. Och detta gjorde hon eftersom uppringaren var Babylons sköka, som man sa. Tidningarna rapporterade även att nakendans hade förekommit. Men en folkskollärare vittnade om att det endast var en bror till den 21-åriga kvinnan som under sinnesförvirring hade klätt av sig naken och slagit sönder alla glasrutor i sin stuga. En journalist från DN besökte den 21-åriga profetissan i Satajärvi. Han fick bevittna hur flera besökare, citat, gräto, svuro, förbannade och vaggade oavlåtligt fram och tillbaka med överkroppen. Slutcitat. Profetissans två andra bröder försökte lugna ner sin syster och andra som, citat, hoppade kråka på golvet och svuro vid djävulen omväxlande. Slutcitat. Efter en stund lugnade allt ner sig och man drack kaffe. I samma by förkunnades bland anhängarna att, citat, präster och biskopar är och djävlar. Slutcitat. Och barnen uppmanades att förbanna sina lärare till helvetet. Flera korpulaner tycks ha drabbats av sinnessjukdom, varav en del fick hämtas av polis för att föras till sjukhus. Ett antal anhängare for ut till byar och gårdar för att svärja och förbanna. De värsta hade förmodligen gått in i någon slags psykos. En del for till och med hårdhänt fram mot personer som de stötte på. Svordomar och förbannelser utgjorde vid denna tid huvuddelen av det som sades vid deras möten, och detta försvarade man med att det var, citat, förbannelsens tid då alla måste svära. Slut på citat. Vid ett möte i Kiruna så trädde det fram en flicka som menade att hon kunde se vilka i lokalen som var ansatta av djävulen. De var i sådana fall svarta i ansiktet, och för att de av flickan utpekade skulle bli fria från sina djävlar så var de tvungna att skrika, citat, satans djävlar till helvetet, slutcitat. Vid samma tidpunkt så svor man Toivo Korpela till helvetet, inte bara hans djävlar alltså. Vid ett annat möte hade hela bönehuset i Kiruna varit fullt av djävlar enligt samma flicka. Man hade därför svurit i flera timmar i sträck, och Norrbottenskuriren rapporterade att, citat, oväsendet var tidvis så fruktansvärt att det trotsar varje försök att beskriva det. Slutcitat. Haparandabladet rapporterade att, citat, unga och gamla svuro och skreko samt hoppade jämfota och flaxade med armarna så att svetten rann ut efter deras kinder. Samtliga där inne i kapellet vore dårhusmässiga. Slutcitat. Teologin, om man nu ska kalla det för teologi, bakom svärjandet var att djävulen bara förstår sig på sitt eget språk, och på detta sätt kunde man då fördriva honom. Under dessa möten i Kiruna gjorde polisen flera gripanden, och det innebar slutet på de spektakulära mötena i Kiruna. I vissa fall så kom det ändå hotelser från korpelanerna när polisen hade tagit hand om förvirrade anhängare. Och de kunde då till exempel hota med att storma polishuset. Lestadianerna som ägde kapellet fick efter alla de här korpelasamlingarna utföra omfattande reparationer. Extatiska möten fortsatte ute i byarna, främst i Pajala-området. Nu kommer vi till total urspårning. Uppgifterna om de fortsatta aktiviteterna inom korpelarörelsen härrör nästan uteslutande från uppgifter som anhängare själva lämnade till polisen vid den större polisutredningen och rättegångarna 1939. När arken inte hade dykt upp på förutsagd tid så klingade rörelsen av något, men bland de som stannade kvar blev de så kallade ceremonierna allt mer absurda. Om en man till exempel kände attraktion till en kvinna inom rörelsen, då skulle han vistas i hennes närhet. Och de fick även lov att ligga bredvid varandra, men utan att ha sex. På detta sätt skulle begäret efter sex övervinnas. De införde även en sedvänja att kyssa varandra på munnen när man möttes. Män behövde dock inte göra det. Man utförde även barnsliga handlingar för att på så sätt bli som Guds barn, enligt Matteus 18:3. Efter att första profeten hade varit inlagd på sjukhus under 37 dagar under 1935 på grund av sinnesförvirring, så for han hem till Arjavaara utanför Pajala. Och där kallade han till sig de övriga profeterna och övertalade dem att upphöra med de barnsliga ceremonierna. Dessutom modifierade han läran om upptagandet av de två profeterna och om arken. Och förklaringen som första profeten gav till detta var att han själv och andra profeten endast skulle tas upp andligen och inte fysiskt och synligt. Arken fick betydelsen att den var Guds ord och Kristus. När de här misslyckade profetiorna hade fått sina bortförklaringar så fortsatte rörelsens verksamhet i ytterligare några år. Men nya villoläror kom nu in i de förras ställe. Synder blir tillåtna. Förste profeten undervisade nu att han ensam företrädde Kristus på jorden och att den andra profeten inte längre hade något uppdrag som profet. Och som Kristi företrädare kunde därför förste profeten befria anhängarna från synd och skuld så att de kunde leva helt fritt när det gällde sex, spritkonsumtion, dans, kortspel och andra lekar. Sexuell frihet fann man stöd för i Bibeln när man läste om att fäderna och andra gudsmän hade flera hustrur samt att en del av dem även hade gått in till prostituerade. Och lusten sågs nu som en guds gåva. Förste profeten undervisade också att ordet äta i Bibeln vanligen handlade om att ha sex. Och detta öppnade då upp för friare sex som en slags njutningens gåva från Gud. Sex med yngre var också tillåtet i den mån att ynglingen var utvecklad för ändamålet och normalbegåvad. Och spritintaget fann man stöd för i berättelsen om när Jesus gjorde vatten till vin. Dans blev vanligt vid sammankomsterna från och med sommaren 1937 men fick endast utföras tillsammans med troende eftersom dansen var ett tack till Gud. Även kortspel blev nu vanligt under mötena. Och vid denna tid hade intaget av alkohol blivit omfattande. Vid polisförhören med första profeten 1939 så uppgav han att han hade haft sex med 30-talet kvinnor och flickor utöver sin egen hustru och vanligen var han då ordentligt berusad. Om någon blev med barn var det bara Guds vilja, ansåg han. Alla dessa personer som första profeten hade haft sex med hade gett honom sitt samtycke när han hade frågat om de ville citat, äta. Till en början utfördes sådana här sexuella handlingar i avskildhet, men senare förekom det att samlag utfördes inför åskådande sektmedlemmar. Även andra ägnade sig åt denna form av så kallad frihet. De kanske mest udda företeelserna hos de sena korpelanerna var så kallad kamning och pensling. Kamningen innebar att mötesdeltagarna ställde upp sig med blottade könsorgan och därefter gick en kvinna, ibland en man, runt och kammade könshåren på de som hade ställt upp sig. Och detta gjordes för att, citat, pröva om medlemmarna blivit så renade genom Herrens ord att de inte längre blygdes för varandra, slutcitat. Penslingen då, den innebar att deltagarna ställde upp sig med blottad rygg och att någon hällde ljummet vatten ut med ryggraden. Därefter strök någon de uppställda personerna med en pensel på deras ryggslut. Ja, vid det här laget fick korpelanernas möten ett allt mindre religiöst innehåll. Istället drack man alkohol, dansade, spelade kort Och så utförde man de här nya så kallade ceremonierna. Ja, vad hände då till slut? Jo, i december 1938 så dömdes första profeten för olovlig sprittillverkning. Hans spritkonsumtion hade vid det laget blivit omfattande. Och på hösten 1939 dömdes första profeten och två andra män för otukt med två minderåriga flickor. Två andra män dömdes för otukt med två andra flickor. Första profetens dom blev sluten psykiatrisk vård och han frigavs inte förrän i början av 1950-talet. I brev till olika tidningar förklarade första profeten att läran om fri samlevnad var en förvillelse. Och detta skrev han ifrån häktet. Samtidigt förklarade han att denna frihet skulle de istället få i den nya världen, alltså i paradiset. 45 andra medlemmar dömdes till dagsböter för att de hade låtit barn vara närvarande under de här absurda ceremonierna. Förste profeten dog 1965. Korpelaner fanns i fler byar och samhällen än de som jag har nämnt här. Och det totala antalet anhängare var kanske som mest 300 personer. Vid polisutredningen då, 1939, så uppgavs att rörelsen hade 160 medlemmar som fanns kvar vid den tiden. Och utav dem så var det 118 som förhördes. Alla som anslöt sig till korpelarörelsen hade först haft anknytning till estadianerna. Enligt författaren till boken Protest och profetia, korpelarörelsen, så var ryktena om nakendans och orger starkt överdrivna, men vittnesmål står mot vittnesmål i de här frågorna. Efter rättegångarna 1939 finns inga vittnesmål om att korpelanerna fortsatte att samlas. De tidigare medlemmarna kände stor skam och isolerade sig därför. Många fick också svårt att skaffa arbete. Prästen i Pajala uppgav att några hade gjort bättring, men att resten levde vidare helt likgiltiga för all religion. Vad kan vi då lära av dessa tre exempel som jag gått igenom här? Ja, i korpelarörelsens slutskede ser vi ett tydligt exempel på en sån andlig utbrändhet som är så vanlig hos personer som varit med i extrema sektliknande sammanhang. Jag har själv mött och känner flera personer som drabbats av liknande utbrändhet efter att de har varit med inom trosrörelsen men även inom Knutbyförsamlingen. Intresset för tron har ibland svalnat helt. Eller så orkar man inte längre engagera sig i någon kristen verksamhet. Flera har genomgått skilsmässa och inte sällan så blev det inget av med det yrkesliv som man hade tänkt sig. Låt eländet vara glömt, så uttryckte en av de tidigare profeterna inom korpelarörelsen det. Men nej, det är inte bra att glömma historia, för av historien kan vi dra många lärdomar. Om vi vill och har möjligheten till det. Vad kan vi då lära av de här exemplen? Jo, bland annat detta. Håll hårt i sanningen. Ge inte efter för villfarelser och andra osanningar. Håll hårt i Bibeln och rota dig ordentligt i hela Bibeln. Våga vara kritisk när nya idéer och läror dyker upp och fråga vilket brett stöd dessa har i Bibeln. Kanske du rent av ska rata alla nya läror. Följ inte människor utan följ Jesus. Stanna inte kvar där det finns auktoritära och vilseledande ledare. Var ytterst försiktig med uppenbarelser, syner och profetior eftersom det mesta av sånt idag är falskt. Pröva det som sägs mot Bibeln. Men kom ihåg att även det som ser ut att ligga i linje med Bibeln kan vara fel om det kommer ur en oren källa. Och kom ihåg att Satan frestade Jesus med hjälp av just bibelord. Pröva också allt ur barnaskapsperspektivet. Rimmar det du prövar med en enkel och fri tro på Gud? Rimmar det med att vara barn hos Gud? Och våga även att lyssna in efter inre varningsklockor. Gud ger oss ofta ofrid över sånt som är fel, och försök lyssna in det. Var alert och nykter och vaken, och var även objektiv i bedömningen av all annan information och kolla källor. Även saker som inte har direkt med den kristna tron att göra kan ju leda dig fel. Jag hoppas inte att du ser det jag drog här nu som lag, för en sann tro handlar alltså inte om lagar och regler. Det handlar om att vara ett fritt barn hos Gud. Hittar vi den tron och förstår hur enkel den är, så enkel att själva enkelheten blir svår för somliga, då kan vi slappna av i en vilsam och behaglig tro. Och här kan vi även minnas Paulus varnande ord, och nu tar jag det från 1917 års översättning, och det är då från Andra Thessalonikerbrevet kapitel 2, vers 10-11. Därför att de icke gåvo kärleken till sanningen rum, så att de kunde bli frälsta, sänder och Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätta tro till lögnen. I en annan bibelöversättning så står det: de har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Ja, kärleken till sanningen är alltså helt avgörande och något som vi kan få av Gud, men den måste tas emot. Hur gör man då det? Ja, man ber helt enkelt om att få den och säger till Gud att man är villig att släppa allt av det man tror som inte är sant, om man nu är beredd till det. Även viljan kan vi faktiskt få. Vi läser om det i Filipperbrevet kapitel 2, vers 13. Där står det: ty Gud är den som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Och vi kan även fundera lite över de här bibelverserna ifrån Galaterbrevet kapitel 6, vers 7-8. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. I sekter och villfarna sammanhang blir det vanligen så att det är köttets begär som styr, och det styr då mycket av det som sker. Man sår i köttets åker, och det kommer då prägla hela det sammanhanget. Och som vanligt handlar det då om upplevelser, makt, pengar, sex och så vidare. Orsaken till att sådana här sammanhang hamnar där de hamnar är helt säkert att man börjat göra avsteg från evangelium. Man har släppt in lagisk förkunnelse och andra villfarelser. Och när man gör så, ja, då får synden liv, och Gud låter villfarelsen flöda fritt så att man tror på lögnerna. Och som avslutning på det här så vill jag ta med ett citat från en klok man som fick betyda oerhört mycket för den moderna världen. Och det var faktiskt Winston Churchill som sa det här. Han sa så här: lögnen hinner springa två varv runt jorden innan sanningen ens kommit ur sängen och fått på sig byxorna. Varför är det så då? Jag skulle säga att det beror på att lögnen är slug, fräck och oförskämd, medan sanningen är lågmäld och tålmodig. Nu ska vi då gå in på det som jag kallar för bonusmaterial. Det blir lite kristen allmänbildning det här, och det handlar då om lästadianismen. Och den här informationen är hämtad från samma bok som jag hämtat informationen om korpelarrörelsen ifrån. Och den författaren har i sin tur hämtat informationen om lästadianismen från boken Den lästadianska själavårdsrörelsen i Sverige under 1800-talet, och som skrevs av prästen Olaus Brännström. Den boken gavs ut 1962, och den här Olaus Brännström levde mellan 1919 och 2008. Den information vi får därifrån ger en tydlig bakgrund till vad vi kan kalla för Korpela-rörelsens startkapital. Alltså vilka läror och tankegångar som redan fanns hos Toivo Korpela och hans anhängare när deras rörelse startade. Och det här blir då ett sammandrag av den informationen. Så här lyder den då. Hos Lars Lively Stadius var läran om det så kallade andliga prästerskapet central. Och detta innebar att de väckta inom rörelsen hade kommit till insikt om människans andliga tillstånd och därför hade plikten att döma världen och skälla på de sorglösa, som man sa. De sorglösa var de som hade biktat sig. Det andliga prästerskapet skulle fördöma syndare som de kom i kontakt med i vardagen och de skulle även förmedla Lestadius predikningar varhelst det fanns en möjlighet till det. Den sociala kontrollen blev tidigt också central inom lestadianismen. Människans privata gemenskap med Gud har en underordnad betydelse. Det viktigaste är att man uppfyller kraven från de andliga domarnas tribunal. Bekännelse, gråt och klagan inför öppen ridå var nödvändigt. Man skulle kunna peka på ett specifikt tillfälle då man synligt gått igenom detta svåra. Och de övriga i församlingen skulle kunna avgöra om det var ett falskt försök att komma till nådatronen. Med tiden kom man fram till att det räckte att visa upp denna ånger inför en ledande person i församlingen. De som biktat sig kallas alltså för sorglösa. Men det fanns flera typer av sådana. En del tror på sin naturliga sedlighet. Andra tror att människan kan ursäktas på grund av sin svaghet. Ytterligare andra kan bekänna sin synd och ångra sig, men inte på det sätt som de kristna kräver, nämligen med samvetskval och hjärteångest, med suckar och tårar, som Lestadius uttryckte det. De som tror att de själva kan finna vägen till Kristus utan att ställas inför det andliga prästerskapet kallas för nådetjuvar. Om nådetjuvarna tillägnar sig dessa nådelöften innan de ropar i samvetsnöd, så tillägnar de sig dem med orätt och fara ner till helvetet, hur stark tro det än må hava, menade Lestadius. Enskild bön var ingen väg till frälsningen, enligt Lestadius. Att göra upp med Gud enskilt utan att man underställdes den andliga tribunalen var detsamma som att gräva ner sitt pund i jorden. Nedvärdering av den enskilda bönen blev därför en typisk företeelse inom lestadianismen. Man ansåg också att ingen kunde bli kristen genom att endast läsa Bibeln. Och här måste jag flika in några talande rader från kyrkohistorikern Hjalmar Holmqvist som visar att Lestadius syn på frälsningen och den kristnes trosliv ligger långt ifrån det som Luther förmedlade, faktiskt närmare katolicismen än den evangeliska tron. Hjalmar Holmqvist skriver, citat, Luthers brytning med Rom innebar historiskt sett närmast en befrielsegärning. Utifrån sin nya gudsuppfattning, den evangeliska synen på Gud som den barmhärtige fadern, gav han den enskilda människan rätten att själv, utan beroende av mellanhänder och kyrkliga institutioner, i Guds ord och bönen söka och finna Gud och mottaga hans syndaförlåtande nåd. Evangeliets rent personliga religion, som Luther återupptäckte, måste med nödvändighet förr eller senare leda till den verkliga religiösa friheten. När tron blev ett rent personligt förhållande till Gud och tron blev allt i religionen, kunde denna ej nås med eller bestämmas genom yttre tvång. Och slutcitat där. Och det här var då från Hjalmar Holmqvist bok som heter Tvång, tolerans och samverkan. Och det var från sidan 35 i den boken. Nu fortsätter vi med informationen om lestadianismen. När den syndfulle gjorts medveten om sin skuld så står denne under lagen och känner syndasorg. Den viktigaste uppgiften för predikanterna är att väcka denna syndasorg. I detta var Lestadius egna predikningar en slags mall. Han var en skicklig talare som med mustiga liknelser och hårda fördömanden vädjade till människornas passioner för att väcka syndakänslan och knäcka den så kallade hedersdjävul som förlitade sig på förnuftet. De som inte var omvända kallades av Lestadius bland annat för kråkor, skator, vargar, djävulens hundar och föräldramördare. När den syndfulle gripits av ångest och har hamnat i syndasorg skulle en svår botkamp äga rum och bättringen skulle under en längre tid visas upp i församlingen. När det andliga prästerskapet ansåg att den som står under lagen blivit tillräckligt botfärdig kunde de meddela avlösningen. Det var viktigt att en botfärdig syndare inte fick sin avlösning för tidigt, alltså sin förlåtelse. Eftersom den syndfulle tuktas en längre tid av församlingen uppstår vid avlösningen extatiska kroppsrörelser, utbrott och visioner. Dessa är ett tecken på att människan nått fram till nåden. När syndarna kommit till nåden står de under församlingens kontroll. De får bikta eventuella synder och emellanåt motta avlösningen. De som genomgått prövning och blivit kristna kallade Lestadius omväxlande för vetekorn, kycklingar, mesar, svalor, nådevalpar. Att trycka ner en människa i ångest kallades för att använda bindenyckeln. Människan binds då till sitt syndiga väsen och tvingas kämpa mot dess snaror. Avlösningen var en frikännande dom och bestod i ett budskap om glädje och fröjd. Detta kallades för att använda lösenyckeln, alltså att befria människan från syndaskulden. Alla kristna i församlingen var innehavare av denna nyckelmakt. Lestadianernas möten innebar vanligen att predikan inleddes långsamt med en dämpad röst för att sedan stegras till skarpa fördömanden av syndfullhet. Därefter kom nådens budskap till de väckta. Då uppstod inte sällan rörelser och ibland kunde i stort sett hela församlingen dansa omkring och jubla och omfamna varandra. Inom lestadianismen ansåg man att den yttersta tiden redan hade infallit på jorden genom Kristus och dess manifestation är den lestadianska församlingen. Med tiden delades lestadianismen upp i tre huvudsakliga grenar. Västlestadianerna, östlestadianerna samt gammallestadianerna som finns främst i Finland. Det är främst västlestadianerna som förknippas med olika förbud mot moderniteter och prål. Trots denna splittring låg den grundläggande läran från Lestadius fast hos alla dessa inriktningar. Passionen skulle härska över förnuftet, man blir kristen genom bikt samt att det inte finns någon frälsning utanför lestadianismens församlingar. Lestadianismen innebär alltså en världsfrånvänd frälsningslära byggd på att man först ska skapa skuldkänslor hos människor. Därefter binder man dem vid församlingen genom de extatiska känslor av lättnad som uppstår när de befrias från den syndabörda som predikanten lagt på adeptens axlar. Därefter knyts personen till läran genom hård social kontroll från församlingen. Ja, detta var i sammandrag hur prästen Olaus Brännström beskrev den tidiga lestadianismen. Om du nu har lyssnat på hela den här inspelningen och kommit hit, då kan du förmodligen se att Korpelarörelsens idéer hade sin grund i lestadianismen till en viss del. Toivo Korpela började ju sin religiösa bana hos just lestadianerna. Och här bör vi en gång begrunda Bibelns ord om att det människan sår skall hon också skörda och att när budordet kom fick synden liv. Och till det här kan vi också lägga dessa Jesu ord från Matteus evangeliets kapitel 12, vers 33. Av frukten känner man trädet. Och frukt kommer som bekant inte på våren. Det kan alltså ta ett bra tag innan frukten visar sig i sammanhang där vi ser att lag och budlydnad råder. Och här ska jag bara tala om vilka källor jag haft för det här materialet. Då var det ju boken Tvång, tolerans, samverkan som är skriven av Hjalmar Holmqvist. Han var teolog, kyrkohistoriker och professor vid Lunds universitet och han levde mellan 1873 och 1945. Sedan var det boken Protest och profetia, Korpelarörelsen, skriven av Lennart Lundmark som är docent vid Umeå universitet. Och så var det boken Den lästadianska själavårdsrörelsen i Sverige under 1800-talet, skriven av Olaus Brännström. Och han var präst och levde mellan åren 1919 och 2008. Och allra sist så vill jag bara önska och be att vår Herre och Gud ska beskydda och vägleda dig.